Så jag kommer att tänka på ett ställe i Filipperbrevet här. Om jag hittar det på en gång, nu vet jag inte om jag gör. Vad är det står här? Dock, så vitt vi har hunnit något fram på vägen. Dock så vitt vi redan har hunnit något framåt. Det står i Filipperbrevet 3 kapitel 16 vers. Filipperbrevet 3:16. Dock så vitt vi redan har hunnit något framåt. Så låt oss vandra vidare på samma väg. Kan vi göra det här konstaterandet att vi har hunnit något framåt, då har vi också anledning att tänka att vi ska kunna komma vidare på samma väg. Det är som den här vägen som Jesus går med oss, att den har den väg som vi har möjligheter att gå vidare på. Vägen som Jesus går med oss. Han sa ju så här, det var någon som frågade: Herre, vi vet inte vart du går. Hur ska vi då kunna veta vägen? Vad var han svarade då? Han sa: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det var en väg som de ville veta något om. Och Jesus Kristus sa att han var den som förstod den här vägen. Han var den som, de gick tillsammans med honom på vägen. De gick tillsammans med vägen på vägen. Han inte bara var den som förstod sig på vägen, utan han var den som själv var och är vägen. Och Jag vet inte, fick lite intryck idag från profeten Daniels bok. Jag vet inte om jag kommer att kunna riktigt ta ego. Men det är ju faktiskt så att Guds folk har fått väldiga nycklar. Det här är inte alltid kanske så klart för oss. Det är faktiskt så i den här världen att världen vill inte gärna ge Guds folk en chans, utan helst så att säga marginalisera. Och ibland så är Guds folk väldigt bra på att hjälpa världen här också. Väldigt bra på att liksom inta, vad ska vi säga, en plats i marginalerna som egentligen inte Gud vill. Därför att ja, det beror på hur man ser det. Det beror på hur man ser det. Det finns en plats i marginalerna som verkligen är efter, ska vi säga, Guds vilja, Kristi sinne. En plats i marginalerna. Det var ju som med den här mannen som kom till Guds hus för att bedja. Han förstod att liksom inte inta centrumplatsen. Det var stor redan folk där. Två män, står det, gick till helgedomen för att bedja. Den ena var farisé, den andra var publikan. Och farisén, står det, han bad för sig själv: jag tackar dig Gud att jag inte är så som andra, som till exempel den här publikanen. Jag fastar 2 gånger i veckan, jag gör allmosor och så vidare. Och han, publikanen, står det, han stod på långt avstånd. Han kunde inte tänka sig ens att lyfta sin blick upp mot himlen. Så han slog sig för sitt bröst. Och han bad, han sa bara: Herre, förbarma dig över mig, syndare. Och då sa Jesus, han gick hem igen rättfärdig mer än den andra. Han hade inte intagit centrumplatsen. Han hade intagit den här platsen, så att säga, om vi säger periferi. Och det med rätta. Men det är ju en sak. Va? Vad var förklaringen då till att det här var föredömligt? Det var och en som upphöjer sig. Han ska bli förödmjukad. Ja. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Men det är ju inte detsamma som att liksom, det står vid ett annat tillfälle så säger han, han talar om lärjungarnas särskilda kvalitet. Och då säger han så här, ni är jordens salt. Ja, ni är jordens salt. Men om saltet mister sin sälta. Om saltet mister sin sälta, vem ska då kunna ge det? Dess kraft, dess sälta igen. Till intet annat duger det än till att kastas ut och trampas ner av människor. Men om saltet mister sin sälta, då har man ju hamnat på sätt och vis i periferin. Men det är på ett annat sätt då. Blivit utkastad rent då. Utkastad och ned. Men inte det är ödmjukt det då? Inte det ödmjukt, ska vi inte se till att vi förlorar sältan rejält så vi blir riktigt ödmjuka då. Hamnar rätt ute på gatan. Ja. Och inte... Men det tror jag, det stämmer väl inte på något vis. Va? Det finns väl ingen anledning att tänka, ska det vara ödmjukt? Att vi så att säga skaffar bort från oss allt salt. Så vi riktigt blir utkastade och hamnar på gatan och nedtrampade. Ja. Då är vi ju ödmjuka. Va? Var står det någonstans? Det är vi ju inte alls, vi är bara dumma. Dumma, ljumma och dumma. Gud vill att vi ska ha sälta. Han vill att vi ska ha sälta. Och när han talar om det här att ödmjuka sig, så talar han ju inte om det för att vi ska förlora rättfärdigheten, utan tvärtom, för att vi ska förstås på rättfärdigheten och kunna tillägna oss rättfärdigheten. Det är ju så det går till, vet vi. När vi läser profeten Jesajas bok så finns det ju i ett kapitel där så finns det ju en uppmaning. Vadå? Ni som, vadå, söker rättfärdighet. Vad ska de som söker rättfärdigheten göra? Så vi går till kapitel 51 i Jesajas bok. Kapitel 51. Eller ni som far efter rättfärdighet. Det är väl detsamma som att söka, va? Far efter. Det står så här. Hör på mig. Vem säger det då? Det är profeten. Hon säger, jag vet inte. Hör på mig, säger profeten. Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet. Ni som söker Herren. Skåda på klippan ur vilken ni är uthuggna. Och på gruvan i vilken ni har framhämtats. Jag skådar på Abraham, er fader, och på Sara som födde er. Ty när han ännu var ensam kallade jag honom och välsignade honom och förökade honom. Det här sägs till alla som far efter rättfärdigheten. Alla som far, de har anledning att se upp till Abraham. Så som till sin far. Till Sara, så som till sin mor. För Abraham och Sara födde alla dessa. Det säger skriften. Alla dessa som far efter rättfärdighet. Abraham och Sara födde det. Det blev, han blev fader till många. Han skulle bli det. Och Sara skulle bli vad då? Förstinna. Skåda nu då på Abraham. Vad ska vi se där då? Er fader och på Sara som födde er. Till när han ännu var ensam. När han ännu var ensam kallade jag honom. Och välsigna honom och föröka honom. Han var ensam, säger skriften. Man kan säga att han var i periferin. Han var i periferin. Varför var han i periferin? Därför att han skulle så att säga bli kvar där. Aldrig skaffa sig någonting egentligen. Nej, han var där därför att Gud hade börjat leda honom. Gud hade börjat leda honom. Gud utvalde honom. Så utvalde han honom ensam, den enda som han utvalde och kallade ut. Och varför? Jo, därför han hade en Guds tanke, var ju så. Det står så här vidare: ja, Herren ska förkunna sig över Sion. Han ska förkunna sig över alla dess ruiner. Han gör dess öken liket Eden och dess hedmark liken Herrens lustgård. Fröjd och glädje ska höras därin. Tacksägelse och lovsångsljus. Akta på mig, du mitt folk. Lyssna till mig, du min menighet. Ty från mig ska lag utgå. Och min rätt ska jag sätta till ett ljus för folken. Min rättfärdighet är nära. Min frälsning går fram. Och mina armar ska skaffa rätt bland folken. Det var anledningen till att vi skulle akta på Abraham och på Sara. Det var inte bara för Abraham och Sara, utan det var för att hans rättfärdighet är nära. Hans frälsning går fram. Och hans armar ska skaffa rätt bland folken. Havsländerna bid efter mig och hoppas på min arv. Lyft upp era ögon till himmelen. Skåda och på jorden här nere. Se, himmelen ska upplösa sig så som rök, och jorden nötas ut så som en klädnad, och dess inbyggare ska dö så som mygg. Men min frälsning förbliver evinnerligen, och min rättfärdighet varder icke om inte står om mygg här. Ska vi inte bli en mygga, inte det riktigast? Då är vi verkligen ute i periferin. En mygga, en liten mygga. Nej, vi ska inte bli en mygga, vi ska ta vår tillflykt till hans frälsning.
Ja.
Det var det som var avsikten. Det var därför som han handlade som han gjorde. Och hör på mig, ni som känner rättfärdigheten. Du folk som bär min lag i ditt hjärta. Frukta icke för människors smädelser. Och var ej förfärde för deras hån. Så här börjar det här kapitlet med en kallelse till de som far efter rättfärdigheten. En uppmaning. Och så småningom läser vi om de som känner rättfärdigheten. Det börjar med att fara efter rättfärdighet. Söka rättfärdigheten. Och så småningom lär man känna rättfärdigheten. Älska rättfärdigheten. Pris för Gud. Och på det viset förlorar man inte sältan. Förlorar inte sältan. Utan bevara den. Låt oss fortsätta.
Ja, ja, ja.
På samma väg.
Ja.
Och det står ju också. Det var just det här vi läste i Jakobs brev. Det står vad var det som gör att Gud måste säga till dem att de var en rök? Ska vi titta på det stället igen? Här i Jakobs brev. Jakobs brev. Kapitel 3. I vers 13, kapitel 4 och vers 13. Hör nu, ni som säger: idag eller imorgon vill vi bege oss, vadå, till den och den staden. Och där vill vi uppehålla oss ett år och driva handel och skaffa oss vinning. Här står ingenting om att fara efter rättfärdigheten. Ja, det står inte att de inte for efter rättfärdigheten. Förlåt mig, det står det. Det står att de inte for efter rättfärdigheten. Det var någonting annat de var upptagna av.
Ja.
Hör nu, ni som säger: idag eller imorgon vill vi bege oss till den och den staden. Och där vill vi uppehålla oss ett år. Och driva handel och skaffa oss vinning. Det var planer det. Och projekt, planer och projekt. Hör nu, ni som säger. Profeten säger: hör nu ni. Hör nu. Det finns alltså olika grupper. Det finns olika kategorier. Det finns de som far efter rättfärdigheten, Jesaja 51. Och det finns de som säger: idag eller imorgon ska vi be oss till den och den staden. Bedriva handel och skaffa oss vinning, i Jakobs brevs fjärde kapitel. Det är alltså olika grupper. Olika grupper av människor. Som kommer inom hörhåll. För en predikant. Olika grupper av människor. Det finns de som far efter rättfärdighet. Det finns de som far efter att skaffa sig vinning. Som, vad står det så här? Ni vet ju icke vad som kan ske imorgon. Ty vad är ert liv? En rök är ni, som syns en liten stund, men sedan försvinner. Och ni borde fast med säga, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det? En rök är ni, som syns en liten stund, och får jag fråga, är inte det något att sträva efter då? Inte det ödmjukt? Vi är bara en rök som syns en liten stund. Och sen försvinner inte det bäst att vara det bara. Puff, så är vi borta. Ingen mer. Men du, vet du det? Att Gud har velat ge oss av sin ande.
Ja.
Och då har vi inte ens, då har vi inte den här karaktären att vi bara är en rök. Är vi uppfyllda av Guds ande så har vi inte den karaktären. Vad är det för karaktär? Rökmentaliteten, rökmönstret. En rök som syns en liten tid som sedan försvinner. Vad handlar det? Att försvinna så att säga. På det som Bibeln också kallar för människors, eller hedningarnas sätt. Hedningarnas sätt. Efter allt detta söker, vad säger Jesus? Efter allt detta söker, vad söker hedningarna efter? Man frågar är, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi kläda oss med? Hur ska vi se till att vi har det ordnat? Hur ska vi, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Ska vi gå till Matteus evangeliet? Ska vi gå till Bergspredikan? Matteus evangeliet. Kapitel 6 är det, va? Jesus talar om det här. Vad säger han för någonting? I 25 versen. Därför säger jag er. Gör er icke bekymmer för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Är heller för er kropp. Vad ni ska kläda er med. Är icke livet mer än maten. Och kroppen mer än kläderna. Se på fåglarna under himmelen. Det så det är heller skörda det. Ej heller samlade in i lador. Och likväl föder er himmelske fader dem. Är ni icke mycket mer än det? Vilken av er kan med allt sitt bekymmer lägga en enda al till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Beskåda liljorna på marken hur de växer. Det arbetar icke heller spinna det. Och likväl säger jag er att icke en Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem. Kläder nu Gud så gräset på marken vilket idag står och imorgon kastas i ugnen. Skulle han då icke mycket mer kläda er, ni klentrogna. Så gör er nu icke bekymmer och säg icke, vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi kläda oss med? Efter allt detta söker ju hedningarna. Och er himmelske fader vet att ni behöver allt. Efter allt detta söker hedningarna. Efter allt detta söker nationerna. Alltså, det är, och det här är en mentalitet. Och Jakob karakteriserar det som rök. Mentaliteten. Rökmentalitet. Men vi har fått Guds ande.
Amen.
Vi ska inte behöva uppfylla av rökmentaliteten. Det finns en del som går och röker, vet du. Blossar. Men du, man kan vara fylld av rökmentaliteten. Även fast man inte går och röker cigaretter. En rökmentalitet. En rökkaraktär. Vad vill Gud med oss? Vad vill Jesus med oss? Han säger så här, vad säger han till dem? Att han talar riktigt nedsättande ibland. Han säger, om nu ni, säger han, ni som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska icke då er fader i himlen ge helig ande åt den som ber honom? Så Fadern i himlen vill ge helig ande. Han vill ge helig ande. Han vill ge hela vid att vi ska vara uppfyllda av helig ande. Då blir vi inte som en rök som syns en liten tid och sedan försvinner. Då blir vi, och är vi, Jesu efterföljare. Vi följer honom på vägen, denna underbara väg, när man har börjat gå den. Så finns det förutsättningar att man kan gå vidare på den också. Man kan gå vidare. Man går från att söka efter någonting till att finna någonting. Så när man har funnit någonting så lär man, och efter att ha sökt det länge, så har man lärt sig värdera det på rätt sätt också. Eller det var värderade. Då vill man inte bli av med det. Man har lärt sig någonting av det som Jesus i en liknelse talar om. Att när en man finner en skatt i åkern, så säljer han allt vad han äger för att köpa hela åkern. För att komma åt den skatten. Man börjar med att söka. Man söker tills man finner. Varför det? Därför den som söker han finner. Den som beder han får. Och för den som klappar på ska vara upplåtet. Säkert var inte det Jesus sa. Det var det han sa. Gode Gud. Varför ska vi vara en rök? Varför skulle vi vara en rök? Som syns en liten tid och sedan försvinner. I det som kallas för handel och vandel. Vi kommer inte undan handel och vandel. Vi kommer också ha liksom, vi kommer ha vår plats i det. Handel och vandel. Men vi kan vara uppfyllda av en annan mentalitet. I vår handel och vandel vara fria ifrån någonting. Som inte alla är fria från, verkligen inte. Vet du vad det är? Att i vår handel och vandel vara fria ifrån till exempelvis, vad då? Penningbegär. Var fria ifrån det. Då kommer vi att visa någonting i vår handel och vandel. Att vi inte bara uppfyller av rök. Inte rökmentaliteten. Utan av någonting annat. Av Guds ande.
Amen.
Prisa Gud. Vi prisar honom. Tacka honom. Tacka honom någon. Ge honom ära. Halleluja. Jesus, vi prisar dig, vi tackar dig. Tack för ditt ord, din lära, din väg, halleluja, med oss.
Tack för din heliga ande, tack för din heliga ande, tack för din heliga ande. Tack för att du är så god emot oss, Herre. Tack att du utgjuter din ande över oss, Herre. Att vi bara tar till oss av dina rikedomar, Herre, som består, Herre. Halleluja, värde för evigheten.
Du förstår, när vi fattat det här att han vill ge oss av sin hand, när vi vill ta emot hans hand, när vi verkligen ser att vi blir uppfyllda av hans hand, då har vi också kommit att få tillgång till nycklar. Allvarligt så här. Nu ska vi titta lite på Daniels bok. Därför där ser vi hur det här yttrar sig i ett visst, så att säga, läge. I Daniels bok, där vet vi, där judarna, de är ju bortförda i fångenskap som krigsfångar till Babel. Och däribland är också Daniel och Sadrak, Mesak och Abednego befinner sig i Babel. Och då kommer den här dagen, den här grymme kung, tyranniske kungen Nebukadnessar, förtvivlar om riktigt, vad ska han finna hjälp av, vilka rådgivare ska han kunna anlita? Hela hans rike är fullt av olika, så att säga, representanter för olika religioner, filosofier, ideologier, strömningar, riktningar, allt möjligt. De kallas för de vise i Babel. De vise i Babel. De representerar allt möjligt. Och en del är kaldéer, vet vi. Vad gör kaldéerna? De skådar ju upp i himlarymden, i världsrymden, för att se på stjärnorna och stjärntecknen. Och deras, för att, av det de ser, det drar de vissa slutsatser. vise i Babel. Och de trodde på alla möjliga gudar en del också. De stod för olika, så att säga, världs- och livsåskådningar. Vi kan läsa om det här i kapitel 2 i Daniels bok. Då det heter att i sitt andra regeringsår hade Nebukadnessar drömmar, av vilka han blev orolig till sinnes, och sömnen vek bort ifrån honom. Då lät konungen tillkalla sina spåmän, besvärjade trollkarlar och kaldéer, för att det skulle ge konungen till känna vad han hade drömt. Och det kom och trädde fram för konungen. Och konungen sa till dem: jag har haft en dröm och jag är orolig till sinnes och ville veta vad jag har drömt. Då talade kaldéerna till konungen på arameiska: må du leva i vinnerligen, och konung, förtälj drömmen för dina tjänare, så ska vi meddela uttydningen. Konungen svarade och sa till kaldéerna: nej, mitt oryggliga beslut är att om ni inte säger med drömmen och dess uttydning, ska ni huggas i stycken och era hus ska göras till platser för orenlighet. Men om ni meddelar drömmen och dess uttydning, så ska ni få gåvor och skänker och stor ära av mig. Meddela mig alltså nu drömmen och dess uttydning. Det svarade för andra gången och sa: konungen må förtälja drömmen för sina tjänare, så ska vi meddela uttydningen. Konungen svarade och sa: jag märker nogsamt att ni vill vinna tid, eftersom ni ser att mitt beslut är oryggligt, att om ni inte säger mig drömmen, domen över er icke kan bli annat än en. Ja, ni har kommit överens om att inför mig föra lögnaktigt och bedrägligt tal, i hopp att tiderna ska förändra sig. Säg mig alltså nu vad jag har drömt, så märker jag att ni också kan meddela mig uttydningen därpå. Då svarade kaldéerna konungen och sa: det finns ingen människa på jorden som förmår meddela konungen det som han vill veta. Aldrig har ju heller någon konung, hur stor och mäktig han än var, begärt sådant som detta av någon spåman eller besvärjare eller kaldé. Till det som konungen begär är allt för svårt, och ingen finns som kan meddela konungen det, förutom gudarna, och de har icke sin boning bland de dödliga. Här fanns alltså kaldéer, här fanns religioner, här fanns de som trodde på gudarna. Då blev konungen vred och mycket förtörnad och befallde att man skulle förgöra alla de vise med ett samlande namn. Alla de vise i Babel. Vad hade hänt med de vise i Babel? Som förde lögnaktigt och bedrägligt tal inför konungen. Fann de ingen vishet i sina källor? I sina, om det nu var så att säga gamla skrifter, eller om det var stjärntecken, om det var religioner eller filosofi eller vad det var. När alltså påbudet härom hade blivit utfärdat och man skulle döda de vise, sökte man och efter Daniel och hans medbröder för att döda dem. De räknades alltså till devis. De var alltså i konungens ögon, i babyloniske konung Nebukadnessars och hans, så att säga, hovmäns naturligtvis, och hela det väldets ögon, också uppfattades som vise, som ett samlande namn. Även de här judarna. Vad hade judarna för någonting? Han tyckte det spelade ingen roll vad de hade. Den ena har det, den andra har det. Men ingen kan svara på min fråga. Den ena har de här gamla skrifterna, den andra har de här gudarna. Den tredje har de här drömmarna, den fjärde har de här stjärnbilderna. Och ingen kan svara på konungens fråga, ingen. Men det står: då vände sig Daniel med kloka och förståndiga ord till Arjok, översten för konungens drabanter, vilken hade dragit ut för att döda de vise i Babel. Han tog till orda och frågade Arjok, konungens hövitsman: Varför har detta stränga påbud blivit utfärdat av konungen? Då omtalade Arjok för Daniel och som var på färde. Och Daniel gick in och bad konungen att tid måtte beviljas honom, så skulle han meddela konungen uttydningen. Och jag läser vidare, för det här: därefter gick Daniel hem och omtalade för Hanania, Misael och Azaria, sina medbröder, vad som var på färde. Och han uppmanade dem att bedja himmelens Gud om förbarmande, så att denna hemlighet blev uppenbarad. På det att icke Daniel och hans medbröder måtte förgöras tillika med det övriga vis i Babel. Då blev hemligheten uppenbarad för Daniel. Pris sjö Gud i en dröm om natten. Och Daniel lovade himmelens Gud. Därför. Och jag tänker, vad var det som gjorde att han hade en sån underbar, ska vi säga, en sån tillförsikt i den här situationen? Han kunde säga till dem, han kunde säga: bed himmelens Gud om förbarmat, så att denna hemlighet blir uppenbar. En sån hemlighet. Vad berodde det på att han hade en sån beredskap? Vad berodde det på att han hade en sån... Han var inte bara uppfylld av rök. Han var inte bara uppfylld av alltså rökmentaliteten. Det var inte rökmönstret i hans liv. Det verkar tyvärr vara det för många av de vise i Babel. Och vad var det egentligen som betydde någonting för alla de här som sysslar med höga ting? Det verkar inte betyda så mycket mer än att de fick liksom det anseendet. Att de fick, så att säga, sin del. Att de kunde på det sättet skaffa sig sin bärgning, sin försörjning. Få en viss ryktbarhet, få en viss berömdhet. De hörde för all del till kaldéerna. Eller de hörde till stjärntyden, eller vad det nu var för några. De hörde till den riktningen, de hörde till den riktningen. De hade de skrifterna, de gudarna, de stjärnbilderna, men var uppfyllda av rök. Rökmentalitet, var inte uppfyllda av Guds ande. Hade inte kontakt som Daniel och hans medbröder med himmelens Gud. Hade inte den beredskap. Som han hade den beredskap. Daniel. Hur kunde han ha den? Han hade tillgång till de heliga skrifterna. Han hade tillgång till Salomos ordspråk. Vet du vad det står där? I Salomos ordspråk, vi kan gå till Salomos ordspråk, kapitel 8. Det står så här. I 34 versen. Sälj! Är den människa som hör mig, så att hon vakar vid mina dörrar dag efter dag och håller vakt vid dörrposterna i mina portar. Just sådan var Daniel. Han var just på det sättet. Han var så sinnad. För det står att han varje dag gick upp på sitt rum, böjde sina knän och bad. Han var hela tiden så inställd liksom, på om vi säger Jerusalem linjen hela tiden. Höll vakt dag efter dag vid dörrposterna till vishetens portar. Och han hade också tillgång till en annan källa, du. Han hade tillgång till en annan källa. Vi kanske inte kan gå så långt nu här. De här dramatiska sakerna. Men att vi, så att säga, vad är det vi möter för utmaningar? Vad är det från dag till dag vi möter? Ibland är det svåra frågor, det vet vi. Ibland är det inte så svåra frågor, kanske. Vi kanske inte möter så svåra, stora utmaningar. Vi kanske gör det. Men du, att vi ser till att vi inte är uppfyllda av rök, utan av Guds ande.
Amen.
Att vi gör den bedömningen av vad vi nu möter för någonting. Som den heliga ande är redo att hjälpa oss med. Att vi har den beredskapen. Att vi håller vakt. Dag efter dag. Vid dörrposterna. Till vishetens boning. Ständigt. Vända i en och samma riktning. Ständigt. Vänta oss från Gud. Hjälp och vägledning. Har vi kommit en bit på vägen? Ska vi gå vidare på samma väg? Det kanske inte är så svåra saker vi möter nu närmast. Men att det är alltid, om det är små saker eller stora saker, så är det väldigt avgörande att vi är vägledda av Gud. Eller som det heter någonstans, som aposteln skriver, att vi ser till att vi i vårt förhållande, att vi är vägledda icke av kötslig vishet, utan av Guds nåd. Vägledda icke av kötslig vishet, utan av Guds nåd. Vägledda icke av kötslig vishet, utan av Guds nåd. Herre Jesus, hjälp oss. Gode Gud, när vi lever i allvarliga tider. Och jag tror att gode Gud, det är väldigt viktigt att vi lyssnar till Jesus. Söker. Inte det som hedningarna söker. Efter allt detta söker ju hedningarna. I världen. Och er himmelske fader vet. Ni behöver allt detta. Det finns något annat han kallat oss att söka. Just de ord jag läst här ikväll har väl gett oss någonting av en anvisning. Ska vi prisa honom? Jag kanske inte kan hålla på så länge heller. Rösterna har inte kommit igen riktigt än. Men tacka Jesus någon. Amen. Vi tackar dig, Herre Jesus. Sök till närsyn och man.
Åh, Jesus. drar oss efter dig.
Det finns olika sinnelag, vet du, hos sinnen. Men det heter köttets sinne är död.
Ja.
Medan, vilket var alternativet? Medan andens sinne är liv och frid. Amen. Tack ska ni ha.